Knäsby till Ekholms, han som hade taxirörelse. Den här stora vita stenkåken där nere. Och det var en riktig busig gubbe där. Ja, han var fruktansvärd. För att när min mamma var inne i stan och jobbade, och så hade vi flyttat upp till Höga Lidsvägen. Då skulle jag gå ner och leka där nere med de ungarna som bodde i Ekholmshus. Då körde han bort oss. Ja, och syrran då. Och vi var ju då 4 och 5. Så när morsan kom hem från stan då och skulle hämta sina ungar, det fanns ju inga ungar där. Då gick vi på Västra Banvägen hand i hand, och syrran och jag, och Lomma. Då hade när Handla Svensson, du kommer ihåg den här röda kåken, som det enda av de här gamla kåkarna som ligger kvar här i slutet på Enberg, om man säger, början på Roslags Näsby, så var det ju en handelsbod där med både mjölk och livsmedel. Hette han Jansson? Varför man inte Svensson? Nej. Utan det här låg precis efter Stora Landsvägen.
Det var Hjalmar Svensson.
Just. Så att då hade de förbarmat sig över oss. Så att sen flyttade vi därifrån upp till Valgrens. Vi var hos Efraimsson först. På Östra Banvägen där. Och de var ju med Philadelphia. Så de hade ju bönemöten där. Och där låg vi på golv och lyssnade. Det var jävla intressant för oss. Och sen åkte morsan in och jobbade i stan. Och så kokade hon en stor kittel med ärtsoppa då. För vi skulle klara oss då. Så när hon kom hem på kvällen. Då hade syrran och jag ätit upp all ärtsoppa. Det var åtminstone 6-7 liter. Och sen när jag pratade med Yngve här förra veckan. Så sa han. Kommer du ihåg vad din mamma sa att du tyckte bäst om? Ärtsoppa, sa Yngve. Han kommer ihåg det. Och vi har inte träffats sedan 1941. Och sen Yngve och sen en annan kille som heter Gösta. Som bodde uppe på gården i de här statarkåkarna som fanns där. De här två stora, de var gula va, på slutet. Eller var de vita?
Ja,
gula
till.
Ja, just. Då hade de suttit och försökt leta rätt på mig. Det kan du berätta om, Yngve, hur det ni gjorde då?
Ja, vi var ju ner till, vad heter det där utavliggande kyrkan?
Pastorsektion.
Ja, pastorsektion. Där var vi ju och fick ju tag. Och det var ju svårt, för att jag visste att det hette Rolf Gustafsson då. Ja, men så sa jag att han bodde hos Valgräns. Och då var hon som hade hand om det där. Hon sökte rätt på så vis. Det hette Anne Berg.
Just.
Och på så vis så fick vi rätt på det. Och då gick det. Ja. Men då heter du Kangas alltså.
Ja. Ja, så är det. Och sen då 33. Eller 32 redan. Det var ju väldigt ont om mat. För det var ju arbetslöshet då som jag tror nästan det var värre. För den karl som min mamma hade träffat då, han var ju arbetslös och gick på AK-jobb då. Och sen var ju morsan med i Frälsis. Och Luffarhasse, han gick ju på Frälsningsarmén. Och så bodde han då uppe vid sopstationen. Och så en dag så kom han ner och hade såna här bräckkorvsringar. Och de var alldeles vita utan mögel. Men det begrep ju varken jag eller syrran. Vi tänkte, kul, härligt, mat. Så fort Hasse hade gått så sa morsan att ingenting utav det där. Så de slängde och då grät vi. Sen så var vi ju mycket uppe på sopstation vi ungar. För det var paradiset. Och sen hade de då Rönn som var föreståndare där uppe. Och han var jättebussig mot oss. Det är klart, han såg ju till att vi inte var allt för ute i de här farliga grejerna. Och ja, vi hittade flaskor och vi jagade råttor där. Och, ja, det var julafton för oss.
Och du hittade en fin ubåt där.
Ja. Ja. Och sen då, Valgrens tomt var ju väldigt stor där, Anneberg. Så på bakom där så fanns det precis som ett litet kärr. Där man kunde hålla på och leka med båtar och grejer och ramla i och bli våt och allt sådär. Så att det var jättemysigt.
Kom du ihåg skjutbanan?
Ja, skjutbanan. Ja, där gick vi och letade såna här skottna bly. Själva skotten av patroner. Det var en farlig lekplats. Och Rönn, de var väldigt tugliga med oss. För där fick man ju gå in och hälsa på då, fru Rönn då. Så fick man ju en macka och någonting att dricka. Det klart, det var ju inte fett. Och då kom jag ihåg, de hade en sån här stekpanna då som var precis som en klocka som hängde på väggen. Då tyckte jag det var nog fantastiskt. Och sen började vi skolan då. Det var ju jättekul att börja skolan. Och då hade vi fröken Wahlgren först. Det var en tuff tant.
Först? Nej.
Nej, vänta, vi hade
Hansson
och så Ekman hade vi också. Och sen hade vi Wahlgren.
Ja, Maj Hansson.
De var fina, de var unga på den tiden, men det är klart, för oss var de ju gamla. Så då lärde man ju sig läsa och räkna, det var vi inget vidare på. Men läsning tyckte jag var kul, och kristendom, det tror jag var ett av de ämnen jag klarade jättebra. Men det är klart, man hade ju gått i söndagsskolan här nere på Frälsis. Och den där sandlådan de hade drog fram då. Och sen de här officerarna då monterar de upp då. Ja, beroende på vilken söndag de talade om. Israels tåg över, när de gick igenom Röda havet. När det öppnade sig då. Så bakade de undan sanden då i den där lådan då. Så beskrev de då hur de vandrade igenom och kom upp på land igen. Alltså sånt där var jätteroligt. Nu ser vi fram 33. Ja, då
har vi börjat plugga.
Då börjar vi plugget. Och det var jätteroligt.
Och sen Edberg skolan röd.
Ja. Och sen gick vi i den bortre delen av skolan. Men jag har ett svagt minne av, man gick ner en trappa där, det var gymnastiksalen. Och sen har jag ett svagt minne av när det var sån här baddag. Då hade de massa jävla träbaljer utsatta, och där fick man sitta i rad i de där baljerna och borsta varandra på ryggen. Var det inte syster Gärda som var?
Nej, hon hette Anna Lund.
Anna Lund, ja. Hon bodde på baksidan av skolan.
Hon var visst frälsningssoldat
fritid. Ja, hon var nog med i armén också. Och sen var vi mycket på barnhemmet och lekte. Men det berodde väl på att morsan hade ju sina känningar då i armén. Och det var ju väldigt bra för henne att vi kunde gå dit och leka. För då visste hon ju i alla fall något sånär var vi var. Men jag hade ju väldigt svårt att hålla mig på plats, för att var det någonting som hände i en Böberg, så nu 17 var jag med på några hörn. Och jag vet inte, det var väl någon klocka i skallen som sa att nu händer det någonting, och så var man där. Likaså när Wahlgren, fröken Wahlgrens pappa, de hade ju en ko och han hade en häst. Och sen slaktade de den där kalven de fick. Och då åkte han omkring och sålde kött, och hade han en liten trilla. Och så ett skynke på bak och sen styckan kött. Det var inte så hygieniskt, kan man tänka. Och på så vis fick man ju åka runt i Enveberg. Överallt. Så att var det en händelse om 17 var man med alltid. Ja, vad hade vi för killar som gick i skolan då? Jo, det var Yngve och jag. Och så var det en som hette Bosse Forslund. Han var väldigt mobbad, för de var ju fattiga. Han kom då när vi började, hade han såna här näbbskor på sig, eller näbbstövlar. Och det var ju inte så att titta på honom och sådär. Så var han mobbad.
Men det var inte någon råmobbning?
Nej, inte så där som idag. Men han var mobbad för att de var fattiga.
Ja, pikad och sådär.
Ja, just. Och sen hade han svårt för att läsa. Förmodligen var han oblind. För att fröken Wahlgren skickade bort honom från skolan. Så han fick gå ner i Vingåker på någon sån där, ja, nu var någon sån där hem och skola utan något slag. Men jag träffade hans bror Alberto för många herrans år sedan. Och då talade han om att den här Bosse Forslund, han var ombudsman då för typograferna på TT, Idrottsbladet. Så det var ju inget fel på den killen. Så att lärarna på den tiden var väldigt opsykologiska. Det är klart.
Tvingade
det var väl unga därefter också. Smöj fick man ju i skolan. Det var ju ofrånkomligt.
Men de hade en taktik. De skrämde ungarna till lydnad.
Ja, och då skrämde de med, i regel med Rungner. Han var ganska hård. Kom du ihåg när vi gick i Slöböja träslöjd? Då fick man... Det var ju väldigt nytt då där nere i källaren med hyvelbänkar och ja, allt material de hade. Och så talar han om att den här stora hyveln, det är en rubank. Och nåde är om ni hugger så att det blir hugg i hyvelbänkarna. Och sen är det då putshyvel. Det var väl egentligen det viktigaste. Så visste man ju ändå vad det var för någonting. Så att, och den värsta persen vi hade när vi hade börjat skolan, det var gått till tandläkaren. Det var nytt det här med skoltandvård. Så jag tror vi var bland de första som fick gå till skoltandvården. Och då fick vi gå till, jag tror hon heter Barbro Stålhammar. Och i backen på Västra Banvägen. En trappa upp. Och sen när de satte igång den där tandläkarborren, då ekade hela kåken. Och så hade de en balkong utanför där. Och jag vet att jag smet därifrån flera gånger.
Och bedöva aldrig någon borra?
Nej, det var några ruskiga grejer.
Bedövning var inte uppfattning?
Jag tror nog att mycket av det där födde tandläkarskräck hos ungarna. Och jag för min del, jag var ju inte vacker på den tiden, inte så värst vacker nu heller. Men jag hade väldigt överbett. Så jag såg närmast ut som gjorde form ungefär i munnen. Så att... jag fick ju, senare fick jag ju tandreglering då, så att, men det var efter vi flyttade till stan. Så att då sa den tandläkaren att det går över till register och sånt, så att numera har man ju ingen tandläkarskräck och aldrig hållit tänderna heller. Vad har vi mer som hände här igen? Jo, en av de större händelserna var, det var när gamla bussgaraget brann. Kommer du ihåg det, Yngve?
Ja.
Då bodde vi hos Samuelsson. Och då när de hade en stor trappa som gick upp på övervåningen liksom. Så när den föll då hördes det vida omkring här i Enbyberg. Vad är mer? Vi hade... jo, och sen det här med Vita damen och sen Pepparmannen härjade ju i början på 30-talet.
Var det där bara en myt?
Nej, det var det. Nej, det Vita damen. Det tror de senare att det var de här... lite äldre grabbarna som spökar ut sig.
Man hörde många rykten om det där.
Ja, pepparmannen, det var ju en sån där galning som gick och slängde peppar i ansiktet på folk.
Ja, det där minns man ju mycket väl.
Ja, de tror att det var de här Grundbergspojkarna då, alltså. Som var bovarna till den med Vita damen. Och som är Arne Johansson och de där. Sen bodde vi ju mitt mot idrottsplatsen här. Gamla idrottsplatsen. Och då var det Ersan som hade hand om materialförvaltare heter det ju idag. Men han var ju Enbybergs IFs allt i allo. Och han bodde i hörnet av landsvägen och så Stjärnbacken heter det. Eller heter det Stjärnvägen?
Ja, Stjärnvägen.
Stjärnbacken,
ja. Men var bodde du någonstans då?
Då bodde jag Samuelsson.
Vad var det för kort?
Det är hörnan av Dragvägen, Idrottsvägen. Mitt mot Vepelle.
Där kommer inte jag ihåg.
Gör du inte? Jo då.
Västra Banvägen vet jag.
Ja, men
var det tidigare där?
Ja, vi flyttade från Valgränsen ner till Samuelssons.
Jaha.
Och där är min brorsa född. Det är 1934 det.
Ja.
Och Vepelle, det var ju också Dragvägen. En härlig gubbe.
Det heter väl inte Dragvägen nu då?
Nej, Getagsvägen.
Getagsvägen.
Jaha, ja,
det är romantiskt natt.
Ja, för att där bodde också... i backen som går upp så bodde ju sjökaptenskan... hon hette Sjökvist tror jag. De hade en papegoja. Och det var ju väldigt kul när den satt och skrek. Ja. För mamma sydde ju åt henne också. Så att jag hade ju alla möjligheter att... komma omkring och träffa massa människor. Och då sen hade vi skridskobana. Gamla, de hade en tennisplan som de spolade på vintrarna. Det var, jag kommer inte ihåg vad de hette som bodde bakom. Så Eggers bodde ju åt det hållet liksom.
Ja, just. Det var skolvägen.
Ja, just det.
Men nu, vi åkte skridskor på kärret också.
Ja, det gjorde vi också. Ja. Det var ju där uppe där mossen, där den nya idrottsplatsen. Det är väl där uppe, va?
Ja, och sen det där kärret som var alldeles vid där nu breda vägen och... Han heter Arholmavägen, går ihop där, så var det så här. Där inne var kärr, kom det ihåg.
Ja.
En massa holmar och det. Och där åkte det.
Ja, med nya vägen, då kan ju inte jag alls. Utan vad jag kommer ihåg när vi gick i skolan här, då var det här på planeringsstadion, va? Så att den här lilla träholmen precis som en ö här ute på Gärdet, då sa de då att här kommer Enebergs centrum att bli en gång i tiden. Så att på vintrarna då fick vi åka skidor från skolan ner och så runt här uppe i skogen och mot Enebergs gård och så tillbaks igen. Då, vilka skidor man hade sen. Oj, oj, oj. Jag hade ett par som Birger Wahlgren hade gjort åt mig. Med bara en rem runt om. Men det är klart, det gick att åka på det med. Ja, och sen kring Enebergs bio, där hände ju allt på vintern. För det var ju faktiskt den enda kälkbacken man hade egentligen. Åka från den där kullen ner och sen ner på vägen. Och det var ju ganska farligt, för att K.G. Björkman, han råkade komma under, jag tror det var Bertil Palmqvists motorcykel.
Ja, just det. Det stämmer.
Palmqvist, det var ju handlaren här uppe på, ja. Vad heter det?
Skolvägen.
Ja, den går in som i en gränd,
ja, ja.
Där de hade affär, och där låg skomakaren också.
Ja, ja, just det. Ja,
Stenberg.
Just. Så att, och sen då hade vi missionshuset då. Och det var också ett bra tillhåll för oss, för att de tog hand om ungarna. Och det är klart, de försökte väl ge oss ett litet gudsord, men det fastnade väl inte alla gånger. Men det var ett bra ställe att samla oss på. Och vad hände mer? Jo, det fanns en kille. Han måste vara i din ålder. Han hette Ivar. En stor kille. Han slutade skolan då på, när vi började,
ja,
33.
Ivan Svensson menar du?
Ja, och han hade stått och slagit nävarna blodiga mot husväggen här, för att han var så less på skolan. Det var någonting han hatade.
Ja, han gick i skolan när han var 16 år.
Ja. Så att han hade skolhat.
Ja.
Men vad jag kommer ihåg honom för, han gjorde en stor kälke utav en spark. Så en riktig lång kälke. Och där fick vi åka med honom då i den där branta backen. De hade ju en affär där uppe. Mm. Där Sundins bodde. Ester och Roland Sundin.
Ja, du menar Ringvägen också?
Ja, backen som gick ner, ja, och så ner runt vid Syrbörsaffären och så ner mot Baga Jonsson.
Ja,
och så svängde man ner till Enebergs livs.
Ja, bra backe där.
Ja, den var fin. Ja.
Och Sturebacken.
Ja.
En dag på brandstationen.
Ja.
Det var en jäkla backe. Där åkte man
också. Ja. Så kan man inte göra idag inte.
Nej, nu finns ju aldrig någon snö. Ja. Det är någon snö och is och sand på vägen.
Ja, just det.
Det gjorde de inte på den tiden.
Nej. Ja, då var ju Blomgrens, farbror Max alltså. Han hade en sån här träsnöplog som de spände för. Och där var man ju också med då när han var ute och plogade vägarna här. Vilken väghållning.
Men du, Bertil Nilsson kommer du, Bella Nilsson kommer du ihåg?
Ja.
Som bodde mitt emot det.
Ja.
Då har vi väl lekt oss honom någon
gång. Ja, då.
Vi har hälsat på honom förra året, Jäkko och
jag. Jaha.
Ja, visst. Han bor ute i Skogås.
Jaha.
Ja. Du har hälsat på det.
Ja, ja.
Och sen... var det en stor svart hund också.
Ja.
Minns du det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Som vi lekte med, han var så snäll.
Ja. Sen var det mycket i Jonssons bageri. Och det är klart. Hade man inte för fett hemma så gick man ju till bagaren. Det är ganska naturligt. Och första gången jag träffade Hasse Jonsson, det var strax innan hans mamma dog. Hon körde ju ihjäl sig med bil. Och, ja, just det. Hon var jäklig på att köra bil. Och då träffade jag Hasse uppe vid Anhalten. Med deras husföreståndarinna. Hon heter Greta. Hon gifte sig med Jonsson sedan. Men jag var inte fin nog, för att jag pratade inte vårdat. Så Hasse skulle inte få leka med mig. Men det gick ju snart över. Så att jag var väldigt mycket där. Fick följa med ut på deras ö. Den där på Bastuholmen. Så hade de en tomt. Och då fick man vara med där och bo hos dem på sommaren.
Så att, men det är en stor fin bil också.
Ja, en Oldsmobile.
Det var kanske bara.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag var också lekte med Hasse. Ah. Och han hade så mycket leksaker.
Ja.
Minns du det?
Det fanns allt.
Det var nog fantastiskt. Ja. Och så tjatade han. Pappa, du kan väl skjutsa Yngve hem, sa han.
Ja.
Ja, jag ska göra det. Och han tjatade, du kan väl skjutsa oss här. Så han skjutsade mig hem till Felixvägen.
Ja.
Och det var en upplevelse att åka en sån här flott bil.
Ja. Och sen då, på den tiden så fanns det ju såna här fyrkantiga tuggummin med bilder i.
Indiangummin.
Ja, just. Och då var det någonting som fattades för Hasse. Ja, då tog jag hans pappa bilen och så åkte vi runt till alla kiosker och sånt där som fanns. Det fanns ju en i hörnan här, en kiosk.
Ja, Olsson hade kiosk.
Ja,
det var precis.
Där åkte Felix till taxistationen. Och sen var det en här borta efter Stora Landsvägen.
Ja, visst var det det. Vid Dragvägen.
Ja,
det var Olsson kiosk.
Ja. Så att... Ja, man hade mycket glädje av Joel Jonsson.
Det fanns mycket kiosker, men det fanns lite pengar. Mm.
Ja.
För.
Och sen då till jularna så bakar de såna här stora pepparkaksbockar som ja, Hasses lekkamrater fick då.
Mm.
Och det var ju det stora ögonblicket när man fick gå och hämta den där bocken. Och deras julgransplundringar. Ja, det var höjden. Och så att Enmyrberg för mig, det är faktiskt min hem. Det där jag känner mig hemma, va. Jag har ju flyttat omkring rätt mycket, men ändå så står Enmyrberg, det är något särskilt med det. Men det är klart, jag var ju så liten då.
Och ja, hela där kom ni till Enmyrberg?
Vi kom till Enmyrberg 1929.
Ja. Samma som vi.
Så att på så vis så man känner sig som en bergare trots att man utav de sju första åren kan man, nej 13 var väl 13 när vi flyttade ifrån, 13 första åren av mitt liv var ju som en bergare då, men det sitter kvar. Ja, sen då det var ju arbetslöshet och allting sånt där, så att för att bidra till hushållet, då fick man ju gå på golfbanan och vara caddy, va. Och då fick jag ju gå till Djursholm för att det var för långt att gå till Kevinge. Så att då gick man dit upp och då gick man ju efter järnvägen och så genom skogen och ner till golfbanan. Och så bar man klubbor så fick man några kronor då. Så att man, ja, man kunde bidra till hushållet på så vis. Ja, det var hårt. Men jag kan aldrig minnas att man fick gå och lägga sig hungrig någon gång.
Det behövde man inte.
Nej, gröt fanns ju. Rågmjölsgröt och vetegröt. Ja. Den var lite klimpig och sådär. Just den där klimpen, den kommer man ihåg.
Ja, du tyckte han var äcklig.
Nej, men jag tyckte det var gott.
Gillar du?
Ja. Och sen kokade morsan sån här sagogrynsoppa. Jag vet en gång kom hem från skolan och så stod den där sagogrynssoppan och kokade. Och så stod det en kopp med något rött i. Och jag trodde ju att det var soppa då som var i. Så jag tog en riktig jävla klunk där. Det var rödsprit. Ja, det, på den tiden, det var inte så jäkla kink. Du hade primuskök och kokade käk på. Och sen hade de då hällde upp rödspriten då. För att de skulle hälla i den där skålarna då. Inte kunde hon tänka sig att ungarna skulle gå på det här. Men det där med mat, det har alltid hägrat. Så snabbt som ögon tänkte jag, det här ser inte mamma.
Men hur gick det med slemhinnorna i munnen då?
Ja, jag tror inte att hon tog någon skada.
Svalde det också?
Vadå?
Svalde det också?
Nej, jag tror aldrig jag svalde ner någonting. Men det var skott av flänsa.
Det var inte giftigt, det var många som drack det.
Ja. Men sen en sak som jag kommer ihåg, det var, jag vet inte om man ska säga, det tristaste minne jag har, det var när morsan fick gå upp till fattigvården. de hade uppe i Nora. Mm. De hade där agrikultur hade en kåk där vid sidan. Den vägen gick man upp till en kåk. Och där satt de där jädra tjänstemännen då och var oförskämda. Ja, men så liten som man var så begrep man ju i alla fall att de förnedrade morsan. Ja, det var något fruktansvärt. Det glömmer jag aldrig. Sen fick man ju åka till diakonissan då i Djursholm. Då hade hon väl fått något, ja, så man skulle få ett par pjäxor eller någonting sånt där. Så att, ja, det är mycket sånt där som ligger och gnager. Och så tänker man då idag, här gnäller de då över det sociala och det är inte tillräckligt bra. Men herregud, vad vet de om sociala?
Det är skillnad.
Jag menar barnbidrag och sånt där, det fanns ju inte. Jag menar, klarar du inte det själv så ja, då lägg dig ner och dö någonstans. Så det var inget vidare med det. Och ett minne, vi fick ju åka, kommer du ihåg det Yngve, när vi åkte kyrkbuss till kyrkan? Det var minst de här gamla fattigstugorna låg kvar. Och det måste varit 1933, första året vi gick i skolan. Då fanns de kvar. Och då satt, det var en bräda utanför med ett par bockar. Där satt gamlingarna.
Men jag minns, du och jag skulle åka buss från skolan. De hade slutat skolan, och var det. Och vi trodde att skolbarn fick åka gratis.
Ja, det blev väl avslängd.
Ja, det blev det. Ja. Minns du det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Jo, vilket på. Skolbarn får säkert åka gratis. Det måste de få. Men vi gick på den i skolvägen. Ja, minns du det? Sen åkte vi, jag vet, nej, vi fick nog följa med till Fenixvägen. Ja, men det var bara den hållet.
Ja. Och sen, man tänker, idag är ju skolskjutsar och allting. Man tänker på ungarna som bodde, vi säger, vi hade en tjej som gick i vår klass, som bodde längst ner vid Rösjön.
Mm, hon fick bo i den här skogen. Eller?
Ja, och sen var det en tjej som hette Inga-Lisa Wiklander, hon bodde nere i Lahäll.
Ja, det är många.
Men vilka skolvägar
de hade? Var det Ester Lustig, du menar, som bodde vid Rösjön? Var det Ester Lustig?
Ja, jag tror det.
Som bodde vid Rösjön.
Ja, just det. Ja, men tänk på vintern när det är mörkt och kallt och sen går en så här oplogade vägar, va?
Så var det. Där kunde
inga bilar köra. Nej. Så att, men det gick ju. Ja, och sen, jag tror det var 1935 var väl när Vallentuna-loppet var med resebilar och grejer. Då var en kille som hette Georg, han bodde nere i Lahäll. Han var kanske något år äldre än mig. Så sa han det, du ska vi gå upp och se på Vallentuna-loppet. Hemma sa man ju ingenting. Så att han och jag travade iväg ner till Vallentuna sjön. Det gick ända dit. Och då kom min fosterfar då. Och hans syster kom och åkte. Man var satt på flaket på en lastbil. Och så såg de oss när vi gick dit upp. De sa ingenting. Sen på hemvägen så körde de om oss. Så vinkade vi då att vi skulle få åka med. Då sa de att har ni gått dit upp då kan ni banne mig gå hem också. Och så fick man...
Den tävlarna på Vallentuna sjön, det har jag bara ett minne av. Och det var att det var så in i helsike med bilar som körde dit oss. Man kunde inte komma över vägen på hela dagen.
Nej, och då stod Molander här nere och dirigerade trafiken. Och sen, en annan som de skrämde en för, det var Fjärnitman Nyberg. Alltså, skötte man sig inte. Vi bodde ju då där nere vid Efraimssons och sen Erikssons. Och det var inte så långt till Nyberg, för han bodde ju där uppe vid Torpsvägen heter väl det. Bakom den här skogsdungen. Så att passar det inte så kommer nog Fjärnitman Nyberg.
Och polisen Molander hade man också respekt.
Ja, men den tyckte jag, det var inte så farligt, för där gick ju han Olle i våran klass, så att det var inte så farligt.
Ja, men, nej, det gjorde han, men man var rädd för att åka utan lyse på kvällen.
Ja.
Det måste man ju ha då, lyse på cykeln.
Ja, just det. Ja, då hade man ju nyss lärt sig att cykla. Fick man ju cykla under ramen, för att någon egen cykel, det hade man ju inte.
Nej.
Utan då var ju hänga mellan dem. Jag begrepp inte hur fast man kunde cykla på det viset. Men det gick. Sen hade jag en morbror som jobbade i Klippans bryggeri och körde svadricka. Och det var ju jättefint, för att då åkte man ju med överallt. Både här i Enbeberg och Klassnäsbo, in i stan. Morsan, hon visste ju aldrig var jag var, men Hon sa alltså här, han kom väl hem när han blev hungrig.
Så att hans bryggeri, det låg nere vid, låg inte det nere vid Vigbeholmsvägen där?
Det låg där nere vid Näsby slott.
Ja, ja, man kör till vänster.
Ja, just det. Jo, det var många gånger när man skulle gå ner till Näsäng och bada. Då gick man in i isstacken då, tog sig en isbit och söp på.
Ja, ja.
Så att, ja, det var... Och sen hade de badbuss också. Den gick ju här nere från Björkmans café. Gick den. Det kommer jag ihåg, det var en sån där med lång kylare. Ja visst. Kommer du ihåg den? Och sen hade de ett sånt där handtag som han föran drog innan han kunde öppna dörren.
Ja, jo.
Ja, badbussen måste ha gått 1934, för vi bodde hos Samuelssons då.
Men du, när flyttade ni från Valgrens då?
Vi flyttade...
Det måste ha varit den svängen.
Ja, för att...
brorsan är för... skolan bodde du där?
Ja, för att brorsan är för 34. Ja, det är en rätt kul historia med det också. Jag var ju till sjöss också som ung. Och jag fyllde 20 år i New York. Och så kom det ombord en präst, vet jag inte om man ska kunna kalla för, men han hade det här Johannesevangeliet som han delade ut till besättningsmedlemmar, och det fanns både på engelska och svenska. Och det var ju bra, för att man kunde ju lära sig många ord och sådär. Men sen så frågade han, var kommer ni ifrån och sådär? Ja, sa jag. Jag bor ju i stan, men jag bor till Edmundberg, sa han. Ja, men där har jag en släkting, sa han. På Västra Barnvägen. Ja, vad är hon för den då? Jo, hon är barnmorska, sa han. Ja, men det är ju hon som förlöste min brorsa, sa han. Vilka händelser, va? Men sen den där gubben, han var jättebra, för han tog med oss överallt på såna här vettiga ställen. Så vi var ju uppe på ett ställe som heter Sankt Nikols Arena. Som låg en bit ovan, uppåt Broadway med Columbus Circle. Och där, ja, det var mycket sån här religiös sång och sånt där. Men det var fart i det hela. Det är klart, då gick ju de där timmarna. Sen när man var ute med honom, då var man ute och roade sig på sitt eget sätt.
Och likaså.
Vadå?
Mer om det.
Ja, det är en annan historia. Ja, sen fanns det ju också... de kristna affärsmännen hade ett center så att soldater och sjömän kunde få komma. Och där kunde man också gå upp och få sig kaffe eller läsk eller någonting sånt där. Så att det var bra ordnat så där. Och det låg på 42 gatan. Det är liksom, ja, det är Horgatan rent ut sagt idag. Men då var det inte så. Det är i alla fall några år sedan det var. Hur
gick det
till för? Jag stack ut 1945. Jag ville först sticka till sjöss då när kriget började, men det fick jag inte för morsan. Då snodde jag värvning istället till flottan.
Ja, just det.
Men jag har ju väldigt svårt att inordna mig i kollektivet, så att säga. Så att jag passade inte där. Utan jag fick mucka, för jag förstörde moralen på de andra som delade. 1943, då var det, hade de startat något som hette Sjömansskolan. Det skulle vara ungefär som Skeppsgossekåren, va? Och det var ju väldigt fint det där. Men som sagt, jag kunde inte inordna i det där mönstret att lyda order. Så att när de började tala om att man ska sitta och läsa historia om Karl XII och sånt där, då sparkade jag bakut bara. Och då fick jag sitta i arresten. Och det där hände ett flertal gånger. Till slut så ansåg man att den där kangas kan vi ta kvar här. Så att då var jag hemförlovad. Så var jag hemma 14 dagar. Och så var jag inkallad som beväring. Sen låg jag ute då ända till 45. Så då låg vi och plockade upp baltiska flyktingar. Nere i Rigabukten. Och då när vi gick ut. Så sa chefen då. Det var Percy Hamilton som var chef. Att vi har ingen pardon att vänta från de krigförande makterna. Så vi var bestyckade med sjunkbomber och stridsladdade torpeder. Sen gick vi där då och plockade flyktingar som kom, som hade stuckit från Estland. Och det var mycket från Hapsala och, och Dagö och så att julen 44 då gick vi där ner och plockade dem. Sen en sån där resa vi gjorde, då kom en tysk kryssare som hette Prins Eugen. Och så hade de ubåtar efter, så signalerade de ner till chefen att farligt att gå så fort, sakta farten. Men den påföljde att han stack rakt ner emot dem. Och sen stack vi. Men den påföljde att vi hade ju de där ubåtarna efter oss. Så att det var ju högsta fart mot Sverige, va. Men den påföljde att tuberna i maskin, de sprängde sig som korkskruvar. Så att vi tog oss in till varv i Karlskrona. Men det är ju sånt där som aldrig har kommit fram, va. Så att då fick vi mönstra på jagaren Kalmar istället. Det där var en parentes.
När började du göra det här?
Det här, gubbarna, de började jag med när jag fyllde 50 år. Och det var också bara en händelse.
Men hade du inte tecknat innan eller någonting?
Tecknat? Ja, det var väl det enda jag dök till i skolan.
Ja, det måste du ha gjort.
Så att teckning, det var väl det enda ämne jag var bra i. Och sen
kristendom.
Ja. Men sen så var det en granne som jag hade som kom över med en hink sådana här spikar. Så sa han, du kan väl göra någonting av det här. För att jag har ingen nytta av det. Sen stod den hemma hos mig då ett bra tag. Men så var det en spik som var böjd så här. Så att man höll den, så tänkte man, det ser ju faktiskt ut som en fiskare. Så då gjorde jag en fiskare utav den där. Och sen då så har det rullat på då. Man förfinar det hela tiden. Och som en sån här grej. Alltså själva gubben är väl ingen märkvärdig i och för sig, va. Men det är slipningen. Det är där konsten ligger. Det gäller att kunna slipa. Så att det ser ut som att det finns någonting under. Och sen ska man nog ha till fingrarna också.
Men hur grova är de där innan du börjar?
De ser ut så här. Då är det nog behandlat. Och sen nästa gång, då tar jag svetsen och sen skär jag igenom här.
Ja,
men sen kan man ju inte, då måste jag göra någonting för armarna, då får jag ta en bit sån här plattjärn och svetsa på det. Och sen är det ju bara det. Ja, jag säger bara för att egentligen, det är nog inte så enkelt kanske.
Du är metallens döderhustare.
Ja, det kan man väl säga.
En väldig karaktär.
Ja, för att varje gubbe har sin speciella. Det är ingen som är lika, va? Utan man ska kunna se rörelsen. Som den här, man kommer ihåg när man var nere i bageriet, när gubbarna lade in långlimporna.
Ja, just det. Den där långa spadarna.
Det är, som den här gubben, den tänker jag mest på Roland Cedermark, när han står och spelar. Man tittar på honom bakifrån och så här, det är han.
Och han knäar sådär lite.
Ja visst, och så har han spelet runt ner.
Jag tänker otroligt.
Men sen, för att jag ska kunna göra gubbarna. Då, det är klart, folk ringer till mig och frågar, kan du göra det och kan du göra det? Ja, så är det grejer som inte jag kan, va. Ja, då har vi ett bra fungerande, eller bra, det fungerar inte längre. Men vi hade uppe i Österåker en bokbuss som var fantastisk. Så då gick jag till tjejerna i bussen och sa att nu är det en som har sagt att de vill ha en gubbe gjort si och så. Kan du ta någon bok som behandlar just det ämnet så att jag får läsa in det? Mm. Ja, då får man läsa in hur de jobbar, hur allting var. Och sen var det bara, nu är jag där igen. Men jag må göra det där. Så att det var toppen. Jag hoppas de inte är lika galna här i Enneberg och Dandry att de drar in bokbussarna.
Det finns
har ni ingen bok?
Nej, biblioteken har inte så tätt. Det finns en bok i Norrby centrum, ett i Djursholm och ett i Stocksund.
Ja.
Vi fick behålla oss.
Ja, det är som
ja. Ja. Nej, vi har ju bara ett bibliotek i Åkersberga.
Och de har ju boken kommer som åker hem.
Ja, det gör de. Man ser de som inte kan.
Så nu, nu är det bara Österåkersanstalten som får bokbussen.
Ja. Hon har gått alla Rove på de här gärderna här.
Ja.
Och käka.
Ja, och så gjorde vi rolykte.
Ja, här nere där. Där kåkarna ligger.
Ja.
Upp alla Rove.
Ja, och sen VPL hade väldigt goda jordgubbar också.
Ja. Och plommor.
Ja. Det tyckte han inte om.
Det är sålde han lite vis på mig för 10 öre litet. Det är lite mått fick man för 10 öre. Ja. Och ändå skulle man gå palla.
Ja. Men det var ju den där att kommer VPL på oss nu, får han tag i oss, då får vi smörj.
Men han var så osnabb så det var ingen risk.
Nej. Men han var snäll, för att jag är ju med mycket när han kör ut V och sådär. Och likaså, han hade ju stallet där nere i Roslagsnäsby vid ån. Och den finns ju inte kvar längre, den där han hade sin häst. Så att, det var en
härlig. Han fick inte ha den här i Enbeberg,
nej. Nej, utan han hade den där nere.
Det är konstnären i Rolfö som du har haft leva delar livet igenom och som har gjort livet så omväxlande och rikt för dig.
Ja, jag tror nog att varje människa har något inom sig. Det är just det att det ska bli väckt, va? Ja, men en del människor kan skriva och en del kan prata. Men sen är det någonting, man behöver just den där lilla puffen.
Ska ge den där sparken i baken.
Ja, just. Nej, jag säger att jag har aldrig haft det så bra i mitt ruttna liv som jag har som pensionär. Ja, men varje dag så har jag någonting att göra, va? Och tack och lov har jag ju fått vara frisk, någorlunda frisk, trots att det såg illa ut ett tag. Jag var ju åkare då över 30 år. Så en morgon när jag skulle ta bilen och så åka in och börja mitt jobb, så kunde jag inte lyfta armarna. Jag kom inte in i bilen. Allting är utslitet. Och sen stod jag där. Då sa frugan, nu gör det av med det här. Så att då gick jag hos läkare och sjukgymnast nästan ett år. Så de fick bryta upp armarna igen. Så att jag kunde röra mig. Sen då tyckte jag, det här verkar ju trist att gå så här. För att då var jag ju inte pensionär. Och då gick jag till Arbetsförmedlingen och sa, har ni någonting emot att jag går och söker ett jobb? Och så likadant sa på sjukkassan. De tyckte att det där var ödlig kille.
Det var tokigt.
Så går och frågar om man får börja jobba.
Ja.
Så det gick jag upp på Algon Antenn i Åkersberga. Och så frågade jag dem, har ni något jobb åt mig? Ja, så kan få börja här. Då sa sjukkassan det att du får börja jobba där på prov. Med då min sjuk som jag hade sjukpenning. Så då jobbade jag upp hos dem i 5 år. På Algon Antenn. Herregud vad roligt jag hade. Ja, det var ett rent nöje.
Lärde du dig att svetsa och det då?
Nej, det gjorde jag när jag hade lastbilen. Man kom hem på kvällen, alltid var det någonting som var sönder på bilen.
Ja.
Och då var det bara att ta ut svetsen och så sätta igång och laga, va. Så att, så gick jag i komvux och lärde mig svetsa. Där gick jag i 3 terminer. Komvux, det var nog jättefint. Det är någonting som folk verkligen har missat. Idag är inte komvux som den var då. Nu måste de betala allting. Om det överhuvudtaget finns någon komvux.
Tills vidare, men det är frågan om att det ska
försvinna. Ja. Så då lärde jag mig gasvets och elsvets och hela köret. Och sen killen som var lärare där, han tittade på mig och sa att du klarar det själv, sa. Så att jag fick jag precis vad jag ville. Det var ju toppen. Så att då börjar man lite grann och göra lite såna här grejer. Sen kom ju det här med spikarna efteråt. Så att i dagens läge så finns de här spikarna över hela världen. Det enda stället du inte kan dokumentera, det är New Zealand och Afrika. Men annars så vet jag vad grejerna finns. Nu håller jag på med en som ska ner till Australien. Så ska jag gå ner den 28.
Är den beställd då? Det är beställd. För att vara på speciellt
ja, det, ja, just. Jo, det är ett ungt par som hade köpt sig en farm. Och så ska de börja med vinodling. Och så kom den här killen då. Han skulle åka ner till sin dotter då. Då hade han tagit hem en spik från Australien. För jag hade gjort grejer åt dem förut. De som var i Sverige. Så sa han, kan du göra en grej utav den där australiensiska spiken plus en spik från Roslagsbanan? Ja, så stod vi och diskuterade länge och måste vara någon anknytning till vad han höll på med. Till slut kom vi underfund med att han skulle ju bli vinodlare. Ja, men det var bra, så jag, för jag har gjort en vindragare. Det gjorde jag för många herrans år sedan. Då gjorde jag en vindragare då med, man hade en dragkärra, så hade vinfatet och så hade jag pipetten och så hade jag det här slängmåttet som de sätter ner i vintunnan, va? Och så har de en jävla snitt på att kunna tömma det där. Så då såg jag hela bilden klar för mig i huvudet, så jag sa att när jag gör en vindragare. Så nu håller jag på att jobba med den hemma. Den är praktiskt taget färdig. Det är bara det här med pipett och häverten som ska göras till.
Och så, du måste ju ha två personer, en
annan
kvinna.
Ja, då sätter man lite patifikationer på häver och sen röntar man till häcken på kvinnan, va?
Ja.
Så att det är inga problem.
Hur länge håller du på med varje sån här figur ungefär?
Ja, jag brukar säga ett snitt, va, på en 10 timmar. Sen beror det ju också på hur jäklig spiken är, för att de kan ju jäklas med mig liksom jag med annat. Så det är precis som fan hade flygit i en del spikar ibland. Och då är det riktigt, då sjunger jag. Och det är inte den vackra.
Du har aldrig försökt att göra något ansiktsuttryck på dem? Utan...
Nej, aldrig. Därför att det här är den enda del jag aldrig rör. Här. Det är sådana som har sagt, kan du inte sätta ett par glasögon på när kan du göra si och så ett ansikte som du ser? Aldrig, säger jag. Utan det här, det är spiken.
Och varifrån är spikarna?
Det här är från Roslagsbanan.
Ja, men var är de smidda?
Ja. En del kan vara... Ja, de här små är nog smidda här i Sverige. Men de här stora, de är nog smidda i Tyskland. Ja. Men det finns en del, jag har några kvar som var banan upp till Norrtälje. Ja. Det är de här spikarna. Jaha. Och de är säkert över 100 år gamla. Mm. Så att det är kul med dem. Jag har några stycken kvar där, de där gamla spikarna. Och det brukar jag göra till de här speciella, va.
Hörru, du skulle ha någon som tog en bild på dig när du är i ditt esse och sen ska du göra den gubben och ställa den någonstans.
Ja, men du har flera gubbar som är liksom tagna. Du berättade om någon med kärran där, ja, till exempel, som är en gubbe ur verkligheten.
Ja, alla är mer eller mindre i verklighet. Som det här, det är ju Kaffe Sundsvallsgänget med då
dragspel.
Det är stora och lilla Lasse och det är ju Gnesta. Jaconelli. Ja, just det, det blir det. Och så det, han...
Nej, jag tycker du ska göra en
cyklist. Det där, det är ju brevbäraren som vi hade. Det här. Det här. Jo, det här var en gammal gubbe som var nere i Mellansverige 1890. Jag har bild på den hemma som jag tagit ur SJs tidning. Och då hade de en sån här, det kallas för trehjulig tralla med röd signalskärm. Det här hjulet, det var gjort av trä på den tiden. Ja.
Är det samma gubbe som sitter där borta? Nästa?
Nej, det här är cykeldressin. Det här är banjobbarna idag. En sån här dressin har jag står hemma på tomten. Det fick jag av grabbarna som, ja, den var i ett flertal delar, men den svetsar jag ihop. Så nu har jag stått hemma på tomten.
Men det är ingen särskilt
gubbe
där. Det där är bara vem som helst.
Det kan vara vem som helst, ja. Så att det är, när någon fyller år eller någon som går i pension i banan, eller ja, de har haft någon anknytning till banan, så ringer man, kan du göra det och det, för nu fyller han 60 eller nu går han i pension. Ja, då frågar jag, är det något speciellt som han har hållit på med inom banan? Och då lägger man till de där verktygen som han har hållit på och jobbat med. Så att allting går att göra. Så länge man har någonting i händerna. golfspelare, det är ju någonting som går idag. Det här det är min egen, den får jag inte sälja för frugan. Det är frugan och jag. Då kan man ta ur alla klubborna. Man kan lägga ut en klubba. Det här är en putter. Döknäcket putter. Så att det är ett halvsätt som jag brukar göra. Och då kan de lägga ut klubborna. De kan plocka ut den från wedgen och så upp till drivern. Och det tycker de här som kan spela golf är jättekul att sitta och greja med där på skrivbordet.
Där finns många kunder nu med Åkersbergas nya golfbana.
Ja. Men det mesta är, ja, det går ut till landsorten. Så att, ja, sen är det jägare och det här med skidåkaren här med jycken då som hoppar upp. Det här jycken, det är delar av Kätting, va? Delade av Öglan. Då har du ju benen här. Sen är det en del av en rälsbik och sen, ja. Det var gamla vanliga, modellera ihopet.
Men den fick ingen keps.
Nej. Ja, det här kom väl de flesta av oss ihåg. Kanonfotografen.
Ja.
När han stod och plåtade och så fällde han upp den här och så satte han i negativet som var. Och sen då höll han på att vaska och dona in i den här jävla lådan. Då hade han ju fixeringen. Det var i allmänhet varit dåligt fixerat. För att det där var ju så utspetsat. Fixersalt, det fanns det väl knappast kvar när han var färdig för dagen. Ja, så hade han den här putsen med vatten då, som han sköljde då. Och så satte han upp de här på sidan och torkade. Ja, och sen då i gamla järnvägsparken vid centralen. Där stod det en gubbe och hade en sån här.
Karl XII kom jag ihåg också.
Ja, där fanns det också. Och sen på Djurgårdsslätten.
Ja,
ja, och så satt den där gubben och filade på sågen där. Ja, vad hade du? Någon mer? Alltså nu, den här killen, den känner väl alla igen, Snoddas. Bolltrålar. Ja. Ja, det roligaste är det när folk ringer och säger att kan du göra det och då man får veta vad de gör för en tandläkare och allt möjligt sånt där har jag gjort. Med tandläkarstol och patient och allting. Där är läkare på läkarmottagning och då sätter man ut ett par gubbar, man tänker som sitter i väntrummet och så kommer läkaren ut då med stetoskopet hängande kring halsen. Ja, vad mer? Vad har ni för någonting?
Jag ska inte höra det där gamla bussgaraget som ni talade om. Ja. Det är på samma plats som de nya här.
Det är borta där borta.
Jaha.
Det
är borta. Så då bygger man ett nytt på den platsen?
Ja, oja. Och där var fröken Wahlgrens bror var med och körde med häst och vagn. Då hade de en sån där, jag tror de tog 3 kubik de där kärrorna, 2-hjuliga kärrorna. Och Blomgrens var också med och schaktade där. Det var ju bara handarbete.
Det gamla kontoret, det låg alldeles i...
Ja, visst, de här 2 kåkarna, ja.
Ja, i klykarna.
Ja, just.
Väggarna.
Ja.
Ja, där låg gamla kontoret. Men det var en gammal kvarnstuga.
Ja, just.
Vilka vägar var det?
Det var i TV-vägen och Norrtäljevägen.
Alltså, ja, där
låg de där 2 röda kåkarna.
Men låg det inte en småskola där i den nuvarande ettan?
Nej, den låg
i ena
vägen.
Men en sak har jag funderat över alla år. Det var också när vi gick, om det var första eller andra klass. Vi fick gå upp och titta på, de hade en kalkonfarm, jag tror uppe i Råstock någonstans. Kommer du ihåg det?
Hörru du, jag kan tala om för vad det var. Det var uppe på Norrhagsvägen. De hette Bergström. Grabbarna hette Anders och Gösta Bergström. De hade kalkoner och kaniner.
Ja, för att,
det var där vi var.
Ja, för jag undrar alla år var katten låg det där någonstans. För att jag har ju varit mycket uppe på Rösjön på lägret då.
Om man räknar från Älavägen.
Ja.
På höger sida låg den röd kåken Skogsbacke. På Och där bakom där, där hade de kalkonerna. Jag var ju med där också.
Ja. Man massor av kalkoner.
Det var så skräg de där
kalkonerna. Ja visst.
Ja. Så det var inte så långt bra för.
Nej, men
det var bara här i en berg.
Ja, men man tyckte det var långt att gå, va?
Ja, det tyckte man ju för man var liten.
Ja.
Ja. Jo då.
Och sen var det en kille
men
som...
Men du, vi var vid hela gården en gång också och tittade i lagården där.
Ja. Ja, de kände ju morsan om uppe
på hela... Vagen var mycket på att dra iväg sådär.
Ja.
Till bondgården och titta. Mm. Och jag tror hos dem också titta i deras lager.
Ja. Och hon... De hade ju så att de... hade ju separator. Mm. Så de separerade ju mjölken in i en tambur innan köket. Och sen. Och äggkläckningsmaskin hade de, kunde kläcka kycklingar. Och. Ja, det var en härlig tid.
Mm. Mm. Ja, tack för tittaren.
Tack själv då. Ja, något mer jag kan komma ihåg.
Nu kan ni få självkostnadspris, dricka en kopp kaffe och kaka där ute. 5 kronor minst tar vi för en kopp kaffe.
5 kronor minst. Det tar minst, va?
Vad ska du ha?
Ja, då får man lite gratis naturligtvis.
Ja, ja. Ja, så att... En gång en med bergar, alltid en med bergar.
Du får ta en dag och rita en skiss över var du har bott och flyttat. Har du någon gammal karta på den tiden?
Nej, det har jag inte. Men jag åkte ju runt då, när jag skulle åka hit första gången till biblioteket. Så åkte jag de vägarna jag kände igen. Men helt plötsligt var det stopp, jag kom inte fram. Jag kom ner Sturevägen och så skulle jag svänga ner då.
Där fick du vända.
Det var stopp när vi Björkmans.
Ja, just det.
Sturevägen
heter skolan, ja. Skolan.
Ja.
Ja, Folkets hus, jag kommer väl ihåg när man var där första gången också. Det var en sån här julfest de hade en trappa upp. Det var jätteroligt. Jag tror de hette Gustafsson, de som var Folkets husföreståndare.
Ja. Och du kommer ihåg, hade de inte en stor tavla, en stor flygbild av Enneberg från 30-talet? Hade de inte det i Folkets hus? Kommer du ihåg?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Jag har för mig att de skulle ha det.
Det skulle vara roligt att se. Enneberg Skårs förening.
Ja, Enneberg Skår, ja. Det var rätt kul när de hade auktionerat ut djuren på gården. Då var Yngvo och jag där uppe.
Ja, det var vi, hörru.
Det var kul. Korna dansar runt och de skulle ropa ut dem.
Ja, det var Göransson som aktionerade ut de gamla kobesättningarna.
Ja.
För att han skulle skaffa nya högmjölkande kor.
Ja.
Det svart och vitbrok i ras.
Ja, Tibble var mycket på eftersom fosterfarsan kom där uppifrån.
Men då ägde Kilberg gården. Han arrenderade ut den till Göransson, hette han. Mm.
Ja.
När var auktionen då?
Det måste ha varit
4,
ja, någonting då.
Någonting
det var någonting för unga att springa omkring.
Ja.
Så här nere på mig, det var ju, man ju kohagar och grejer.
Överhuvudtaget en för Bergsvård var ju spännande.
Ja.
Och alla stugorna är in till där.
Ja. Det finns ingenting kvar. Ja, Båtsmantorpet finns väl kvar där uppe, va? Den långa röda kåken uppe i skogsbrynet.
Ja, det är så länge. Den ska
reparera upp.
Det har sagt
det,
men
det är en gammal barnstuga. Det är inte
det. Det kanske var. Ja. Det finns väl ingenting kvar som är likt det gamla Enneberg som jag minns. Det ska vara kring Östra Banvägen lite grann, de gamla husen finns kvar.
Nästan alla de där stora tomterna är ju
styckade. Ja.
Det är för tätat så väl.
Ja.
Nej, det kan få
det här. Ja, hon är det mest som gör där.
Ja. Ja.
Men jag känner det igen mig.
Nej.
Det är så uppväxt, det är så för tätat. När vi flyttade dit, då var det bara kåkan efter senvägen.
Ja, det var Trovesa.
Det var gamla landsbanan kvar,
ja.
Där uppe. Den blev spårna på. Så första sommaren vi hade en fest också. Jag kom från stan och försökte att göra det. Var du också någon gång till gamla dansbanan?
Nej, den dansbanan jag kommer ihåg, det är den som låg här nere på, vid gamla festplatsen vid Portfolkets hus.
Jaha, den är det. Det handlar om en skog. Ja, det här var före.
Jaha.
Jag tror att de rev samma år som vi var.
Ja, just det. Ja, just det.
Ja, annars är det nästa dansbanan, det var ju uppe i Hela Krok.
Ja, det hade de också.
Ja, just. Där spelar min morbror. Han och Karl Ulf Wahl.
Var inte med idrottsklubben här?
Nej, jag var nog inte intresserad av idrott. Jag for och flängde där det hände någonting. Jag var nog mest Kalle bakom. Nej. Ja, det var någonting åt det hållet. Det var nog åt det hållet jag var. Jag var nog en ganska orolig själv. Ja, ja.
Tack så mycket.
Tack själva, tack själva.
Fantastiskt intressanta värld. Jag har varit med på många, men inte någon som har varit levande och trevlig. Din konstnär, han har inte stelnat till en spik.